Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hedersrelaterat våld och förtryck. Att en familjs anseende är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. I över 20 år har samhället talat om krafttag, om att synliggöra.
Delaren i hedersnormerna, det är föreställningen om oskuld, om kvinnors sexuella renhet och rörthet.
21 januari 2002 mördas Fadime Saindal med flera skott av sin egen pappa. Vad har hänt sedan dess?
Fadime var redan en person som verkligen förstod mycket, mycket mer än vad politiker förstår idag.
Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är delar av hederskontexten. Företeelser som blir livslånga trauman. Orkar vi se flickorna som behöver oss? Och vem står på deras sida?
Hon sa först att vi ska till en läkare för att se om du är oskuld eller inte. Det här gjorde jätteont att höra. En av mina bröder kallar mig för hora.
Du lyssnar på Ångestpodden serie Vi måste prata om hedersförtryck. Och idag träffar vi Sara Mohammad, grundare av föreningen GAPF.
Hej på er och välkomna till avsnitt 410 av Ångestpodden och vår första del i vår nya poddserie Vi måste prata om hedersförtryck.
Hej!
Äntligen!
Äntligen! Alltså, är detta så höjdpunkten på hösten, vintern, när vi får göra våra poddserier?
Ja, men typ.
Och det här ämnet visste vi ju redan för ett år sedan ungefär att vi skulle ta oss an.
Mm.
Dels för att vi har fått mycket önskemål från er som lyssnar, och också för att det känns så aktuellt.
Ja, och nu känns ju också kvinnoförtryck som en fråga som är ännu mer på tapeten i och med allt som händer i Iran. Alltså, kvinnor strider för sitt eget liv. Och det är ju alltså alltid en aktuell fråga, såklart, men den har ändå blivit ännu mer aktuell nu.
Mm. Och också, jag vet inte, men vi har ju fått väldigt många reaktioner när vi har sagt att vi ska ta upp det här.
Mm.
Alltså, framförallt har vi mötts mycket av att människor har sagt till oss, åh, det kommer bli så svårt att ta upp. Det kommer bli så svårt. Och jag vet inte, vad har du känt när folk har sagt så?
Alltså, att det nog grundar sig i mycket rädsla, fördomar.
Okunskap.
Ja, alltså framförallt okunskap. Jag tror nog att okunskap och rädsla går ju väldigt många gånger hand i hand. För att man känner att man inte har kontroll på ett ämne, för att man vet så lite, och då blir man rädd att göra fel.
Ja, men verkligen. Och också att så, men jag vet inte, i min värld är det ju bara så, när någon, varje gång någon har sagt att så, det där kommer bli svårt för er att ta upp, så har jag känt, då är det väl ännu viktigare.
Ja, precis.
Då är det viktigaste jag kan ta upp.
Mm. Och gästerna som vi kommer ha med oss i den här serien är liksom helt fantastiska.
Alltså, vi har ju träffat professionen inom ja. De här ämnena.
Mm.
Och då menar jag alltså professionen i form av, ja, men dels forskare, men också alltså egenupplevda händelser och trauman. Och också, på tal om dagens första avsnitt, såna kvinnorättskämpar.
Ja, men alltså pondusen är, ja, alltså om jag hade haft en fjärdedel så vore det nog liksom.
Verkligen.
I den här första delen av poddserien träffar vi Sara Mohammad, människorättsaktivisten som 2001 grundade föreningen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime.
Hej Sara, och varmt välkommen till vår poddserie om hedersrelaterat våld.
Tack så jättemycket.
Du ska få börja och berätta, vem är du?
Jag är en av Sveriges krigare mot hedersrelaterat våldtryck. Däremot hederskulturens överlevare, hedersvåldets överlevare.
Sara har egna erfarenheter av att leva under hedersnormer och som tonåring fick hon en kalashnikov riktad mot huvudet av sin egen bror då hon vägrade gifta sig med en man han utsett.
Jag har också sett en kalashnikov riktad med mitt huvud. Där min egen ett års äldre bror försökte döda mig. Eller gifta bort mig med någon som hade aldrig sett eller träffat innan.
Sara driver ständigt opinion för utsatta kvinnor och flickor i hederskulturen. Hon är rösten för de som inte kan eller vågar. Men vad behöver samhället göra för att lösa de här problemen och hur kan vi vara så rädda för de här frågorna?
Det största stora ångsten får mig att tänka tillbaka till den perioden som jag bodde under jorden när jag flydde från min egen familj. Och de 5 månaderna att jag hade ångest. Det känns fortfarande att jag har haft ångest 24/7 om dagen.
Tystnad, okunskap och rädsla kostar liv. Intervjun med Sara rullar nu från vår poddstudio den 21 oktober 2022. Du nämnde nu att du jobbar för riksorganisationen GAPF, glöm aldrig Pela och Fadime. Vill du berätta lite, vad gör ni?
Vad vi gör, vår verksamhet har 3 verksamhetsområden. Vår vision är för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterad våld och förtryck. Våra verksamhetsområden handlar om stödverksamheten där jag har 3 fast anställda kollegor som dagligen blir kontaktade av utsatta målgruppen eller har uppsökande verksamhet i skolor och möter utsatta målgruppen. Vi blir också kontaktade av myndighetspersoner dagligen där de ger tips och råd och verktyg. Ibland är det utsatta personer själva. Ibland är det inom en halvtimme måste man rädda livet.
Mm.
Så om det är mitt på natten, om det är under helgen, om det är mitt på dagen så agerar vi snabbt. I vissa situationer har vi redan etablerat kontaktperson som stöttar oss. I vissa kommuner har vi inte någon och då blir det mycket, mycket svårare. Vi erbjuder psykologiskt eller psykoterapeutisk stödsamtal till dem. Vi har också samarbete med flera advokatbyråer men också ett fast samarbete i flera år nu med Vega advokaterna där de erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning. Vi följer med dem till rättegångar till Migrationsverket om det handlar om asylsökande. Vi har mer än 100 utbildade stödpersoner som vi kopplar kontakt mellan dem och utsatta personer som kan ha lyssnande öron, som kan fika, som kan skriva, hjälpa oss med att skriva brev till myndigheter, som kan skjutsa någon med sin privata bil beroende på riskbedömningen etc. etc. Så vi har också haft innan pandemin sommarläger med stöd av Kronprinsessparets stiftelse sommarläger för utsatta personer med deras barn. Vissa av dem har ju barn trots att de är själva unga. Och det där vi bara får dem att känna friheten och lekfulla stämningen. Att barnen får inte känna sig stressade, mammorna inte känna sig rädda, så att de får ha aktiviteter, fritidsaktiviteter i ett par dagar. Så vi gör gigantiskt mycket för utsatta målgruppen. Sen andra pelaren är utbildningsinsatser. i förebyggande syfte. Då är det att vi har 4 personer inne i verksamheten som är anställda som kan föreläsa. En kollega, Karin Nylander, som är jurist, en kollega som har skrivit första debattartikeln, kritiska debattartikeln i Sverige mot kulturrelativismen, med andra ord kulturrelativistiska förhållningssättet, att man tar hänsyn till delar av kulturen eller kulturer och delar av religioner även när den kommer i konflikt med mänskliga rättigheter för barn och kvinnor.
Det är så intressant.
Han föreläser om hedersrelaterad våld, skriver flera böcker om hedersrelaterad våldtryck. Jag har en kollega, Sabina Landstedt. Han heter Suleiman Gassimiani. Sabina Landstedt, som jag brukar säga att jag vill gärna klona henne till 10 personer. Som har själv en bakgrund ur hederskulturens kontext. Och idag gör dagligen verkligen rädda liv och gör allt vad hon kan i sin makt för att stötta och hjälpa. Och jag själv som föreläser. Sen har vi externa personer också som stöttar oss, de som har offerperspektivet. Vi har alltid varit konsekvent med att ha offerperspektivet. Tredje pelaren, eller tredje verksamhetsområde som vi har, är opinionsbildande aktiviteter, där det börjar med Fadima-dagarna, med Fadima-galan på Berns. Vi har haft 8 år i rad innan pandemin internationell konferens i riksdagen. Vi har haft 20 stycken kransnedläggningsceremoni vid Fadimas grav i Uppsala, och därefter har vi 6 februari, vi har en hel årsjul, internationella dagen mot könsstympning, 8 mars internationella kvinnodagen, då har vi därefter Pela Maria-dagen mellan april och juni. Maria blev hedersmördad i Landskrona 23 april. Pela blev hedersmördad 24 juni 1999. Maria blev hedersmördad 2012. Därefter Almedalsveckan. Vi har haft från 24 stycken programpunkter till nu är det 8 stycken programpunkter. Det här året hade vi vi har haft deltagande under bokmässan. Vi har haft sedan 2012 som FN presenterade internationella flickdagen 11 oktober. Det här året hade vi ett event för 80 personer personligt inbjudna personer med hjälp av våra goodwillambassadörer, årets goodwillambassadörer. Och därefter har vi Abbas Razai-dagen och därefter har vi internationella dagen mot våld mot kvinnor 25 november, och det rullar på hela året med upplysningsbildande aktiviteter.
Ja, så viktigt jobbat.
Ja, det är så. Alltså. Ja. Men om man lyssnar på det här och inte känner till, vilka var Pela och Fadima?
Pela var en 19-åring, sprallig, duktig på matte, jätteglad, modig enligt hennes lilla syra som jag har träffat flera gånger. Hade väldigt stora drömmar om sitt liv och sin framtid. Blev lurad på semesterresa i mitt födelseland och blev mördad av sina farbröder och pappa där framför ögonen på lilla syran Brinn och hennes mamma. Farbröderna fick livstidsfängelse i Sverige. Pappan är på fri fot i Irak.
Visst var det så att han blev också dömd, men han blev bara dömd till 6 månaders fängelse?
Villkorligt dum.
Och Fadime?
Fadime blev 26 år. Hon var redan en kämpe. Jag träffade henne 2 månader innan hon blev hedersmördad. Jag blev så glad och stolt över hennes mod. Vi var på ett seminarium, inte den omtalade seminarium i riksdagen, utan en annan seminarium en kväll, måndag kväll, där Niklas Kellerman som hade organiserat det. Där kommer jag ihåg hur Kurdiska riksförbundets Kia Isol som var ordförande som kritiserade henne och mig. Och hade en tidning från Aftonbladets tidning i handen. Kolla, svenskar har också incest och svenskar också mördar sina egna fruer. Och att vi skulle förstöra för kurdiska män i det svenska samhället med vår berättelse.
Okay.
Och då gav jag Fadime beröm. Jag var i publiken. Mm. Fadime var den som berättade om sin berättelse. Och då, det var inte många som kände till mig heller den tiden. Och då sa jag att jag är så himla stolt över dig, Fadime. Du ska köra som du har gjort. Du förändrar verkligen. Du inspirerar. Att jag önskar att fler som skulle våga berätta som dig och mig, var och en av oss som sitter här som kommer från de länder som är drabbade av hederskulturens destruktiva påverkan på individens liv, har en bok att berätta, att skriva. Så samma dag vill jag också säga att som Fadime blev mördad satt han tillsammans med Mona Sahlin i en panelsamtal på ABF-huset. Jag åkte runt i olika mediehus den dagen. Jag kunde inte låta bli. Jag åkte dit och ställde frågan, hur känns det? Kommer du ihåg när du kritiserade Fadime?
Och jag reser.
Det har varit en stark och lång resa för mig att få kämpa, få gap, att få kämpa mot hederskulturen. Fadime var redan en person som verkligen förstod mycket, mycket mer än vad politiker förstår idag.
Mm.
Förutom några. Fadime offrade sitt liv för kärleken, för friheten. Fadime blev socionom just för att hjälpa sina medsystrar och medbröder. Fadime var så dummodig, oklokmodig att hon sa att hon ville inte ha larm från polisen. För hon blev besviken för polisen. När hon gick till polisen, polisen sa till henne, gå tillbaka hem och ha ett samtal med din pappa. Jag förstår att det är absurd att man hör det. Att man vet inte om man ska gråta eller skratta när man hör att polis säger ha ett samtal med pappa när pappa har redan hotat till livet. När det finns 70-11 andra pappor och mammor som klappar åt Fadimes pappa och andra pappor som är beredda att döda sin dotter på grund av för att återupprätta sin heder eller för att bevara sin heder. Så Fadime var en förebild för mig redan då och har blivit en verkligen förebild för hela världen. När hon blev mördad, jag fick bli intervjuad av media från New York Times till Frankrikes jag tror jag kommer inte ihåg namnet, från Englands till Tysklands media kom till Sverige. Och när jag hör Fadimes advokat Leif Eriksson berätta om hans möte med Fadime, jag håller på att gråta, blir så rörd in i själen.
Mm.
Och han som har verkligen hållit den fanan uppe sedan Fadime blev mördad. Han som säger hela tiden, oavsett vad du säger, Sara, bara säg, jag gör precis vad du säger. Jag känner mig så hedrad och stolt över det, att han vet att mitt syfte, mitt engagemang har alltid varit genuint för att inte svika Fadime, men också för att ha offerperspektivet för Fadimes medsystrar och medbröder.
Mm.
Så jag uppskattar personer, engagerade personer som uppmärksammar den här målgruppen som håller Fadimes vädjan om löfte att inte svika dem in i mitt hjärta. Jag är så glad och hedrad att vara här idag och få vara hos er och att ni tar upp den målgruppen.
Och det är värme, ska du veta, ja, att det känns så för dig.
Men jag tänkte också, visst var det så sen att Fadime blev ju skjuten av sin egen pappa?
Fadime blev skjuten av sin egen pappa, och det var ju också familjens kärlek till familjen som fick henne gå tillbaka, ja, till Uppsala, träffa sin mamma, sin modiga lilla syster, och äta sin älskade mammas viroger. Men att mamman sitter i rättegången och försvarar pappan, gråter samtidigt, det ger mig ångest. Att en mamma inte våga stå upp för sin egen dotter, men stå upp för en mördare. Det ger mig ångest när jag tänker på det. Hon blev mördad 21 januari 2002. Och vi döpte om till Glöm aldrig Pela och Fadime. För att när jag bildade organisationen, då hette Glöm aldrig Pela föreningen. Sen döpte vi om till Glöm aldrig Pela och Fadime.
Men du nämnde ju lite tidigare här att du själv också har egna erfarenheter av hedersförtryck av din bror. Men vill du berätta lite, hur såg ditt liv ut?
Ja, jag kommer från södra Kurdistan, irakiska delen då. Från en ganska rik familj, men ganska traditionell och religiös familj. Mamma var rädd för Gud varande sekund av hennes liv. Pappa var mer öppen. Han ville gärna testa gränser. Han hade vågat flytta från byn till stan. Han ville bli affärsman som han blev. Han ville verkligen lära sig av sina misstag. Han var inte världens ängel från början, men han lärde sig av en kusin som hade flytt från bröllopsdagen hem till oss. Men de hade döpt det här, att hon har flytt på bröllopsdagen hem till oss, med att han hade övertygat med påtryckningar av min mamma att hon kommer att dra skam över oss, så du måste skicka tillbaka till henne till bröllopsfesten etc. etc. Men då hade de skickat någon man att den skulle informera att bilarna skulle komma hem till oss och att hon skulle ju bli flyttad från sin morbror hem till det här festen, bröllopsfesten, så att man inte märker att hon har flytt från det här bröllopen. Och samma kvinna har fått, samma kusin har fått 7 döttrar. Efter 3:e dottern, hon har fått spott på ansiktet av sin man som hon ville inte gifta sig med, som hon kände sig våldtagen. Och därefter fick hon 2 söner efter 7:e barnet, då hennes status gick upp igen. Så tänk hur absurd det är. Jag brukar ju säga när jag föreläser att på dagis eller på förskolan, jag är väldigt kritisk till att välja rosa färg och blå färg till flickor och pojkar, att man frågar Elisa, visst var du rädd när du var på Grönelund eller Liseberg, till Erik kan man säga, visst var det häftigt, ja. Och man implementerar det mjuka, fega, rädda personliga drag i flickors liv och ge dem dockan, och sen i killers, de ska vara starka, de ska vara modiga etc. etc. Men inom hederskulturen är det plus lite till.
Ja.
Och lite till kan handla om att redan när du är i mammas maga är det ett misslyckande att du är en flicka. I Indien man har begravat flickor levande mellan 2086 till 2006 tror jag är det. 10 miljoner flickor levande begravda. Det är att du är gravid. Om jag är gravid och vet inte om det blir en flicka eller en pojke, hälsningsfrasen inom hederskulturen fortfarande i många olika sammanhang är. Hoppas om jag berättar att jag får, jag vet inte om det är en flicka eller en pojke, svarar jag när du frågar vad blir det, och då säger jag vet inte vad det blir, hoppas att Gud ger dig en son, svarar man. Om jag vet att det är en flicka i min mage och stolt säger att jag kommer att få en flicka den här gången, då hälsningsfrasen ändras till att hoppas att Gud ger dig en son nästa gång. Fler kvinnor, männen tar till sig en ny fru just för att de har inte född en son. Det är så djupt hederskulturen påverkar detaljer i ditt liv, detaljer i din framtid. Så då går jag tillbaka till pappa, att han hade lärt sig av det misstaget. Medan mamma var jättetraditionell. Och det var ju också stort påtryckning och ansvar att hon skulle kunna vara uppfostra fina flickor inom parentes.
Mm.
Det var hennes uppgift att vi skulle inte vara uppkäftiga, självständiga, enligt henne uppkäftiga i själva verket, självständiga i ekonomin, självständiga i att få ta plats i samhället, självständiga i, på arbetsmarknaden, etc. Att hon ville gärna göra gudarna glad och också omgivningen som hade tryck på henne, som hade förväntningar på henne som mamma inom hederskulturen.
Mm.
Jag har kritiserat mamma även efter det när vi pratade med varandra om att hon hade inte lagarna på sin sida, men hon hade pappa på sin sida. Hon kunde verkligen vara snällare mot oss. Men jag har större förståelse för henne, för det var ju alltid ständigt konflikt mellan mig och mamma, särskilt under tonårsperioden. Jag hatade min mamma på riktigt och jag tappade verkligen totalt tillit till min mamma när hon lurade mig till könsstympningen. Och tänkte, ett litet barn förlorat tillit till sin egen mamma som borde vara tryggaste famnen i världen. Hon tog mig till bekanten så att jag skulle leka med bekantens dotter.
Mm.
Helt plötsligt kom vi fram till dörren och helt plötsligt de tog tag i oss som små fåglar i deras stora händer och könsstympade mig framför henne och henne framför mig, mina ögon. För att enligt henne, mamma var att om jag inte skulle vara könsstympad, då det mat som jag lagar skulle bli smutsig till min framtida man. Det vatten jag serverar skulle bli smutsig. Gud skulle straffa henne men också mig.
Mm.
Det var hennes bild av vad Gud vill och inte vill.
Mm.
Därmed könsstympning står inte ett ord i Koranen att man ska könsstympa flickor. Det finns i en hadis, profetens sätt att leva.
Mm-hmm.
Men det finns inte i Koranen. Men hon gjorde det jag tänker tillbaka, att man gjorde det, stor fullvuxna kvinnor sitter på våra små lår, sätter handen på munnen, skär en bit av vår könsorgan, av vår kropp, utan bedövning, av en gammal kvinna med tydligen ett ganska gammalt rakblad. Det gör ont, det blöder. Men det som gjorde mest ont, det var inte att skära bort det. Utan det var att jag inte fick berätta för min pappa. Det var mycket ångest. Det gav mig mycket ångest. Att inte få berätta för honom. För hade jag ont i huvudet, axeln, handen, benen, det skulle jag absolut berätta. Men allt med könsorganet att göra på flickor är skamligt. Man får inte berätta om det. Jag fick inte berätta att jag har ont. Tänk dig att du sitter hemma och sen du håller på att kvävas av smärtan men inte får berätta för pappa.
Mm.
Som pappa som var lekfull, pappa som var omtänksam, pappa som var hjälpsam. Han skulle direkt ta mig till sjukhuset. Men det gjorde 1000 gånger mer ont i hjärtat när jag hörde flera år senare i Sverige via Sveriges Radio en forskare sitter framför mikrofonen och säga att kriminalisering av könsstympning i Sverige är diskriminering mot invandrare. Jag kommer aldrig förstå på vilket sätt är diskriminering mot just invandrare flickor som samhället tar verkligen ställning och stötta och rädda liv. Som samhället hjälper det psykiska trauman och det fysiska övergreppet och dennes liv och framtid.
Ja, jag kommer aldrig förstå. Hur kan inte det stå överst liksom? Alltså det är...
Och det är det som är kulturrelativistiska förhållningssätt till andra kulturer och andra religioner.
Men om vi rent konkret då, alltså vad är hedersrelaterat förtryck? Hur beskriver man det liksom?
Astrid Schlytter har citerat så här att allt som flickor, kvinnor och unga pojkar vill göra som de inte får göra, allt som de inte vill göra som de är tvungna att göra. Och sen har jag lagt till ett litet ord: om man inte lyssnar, om man inte lyder, kan få förödande konsekvenser så som sitt eget liv. Själva heder samlas kring oskuldsideal och kyskhetsidealen. Oskuldsideal handlar om mödomshinnan som inte finns. Alltså 70% inte blöder på bröllopsnatten, men det finns fortfarande krav på beviset att man inte har haft sex innan äktenskapet. Just för att för att bevara mäns heder. För att om det kommer ut att du har haft sex och att du har haft kärlek ibland, bara blotta misstanken att du kan ha haft sex, kan du dra skam över din familj, manliga familjemedlemmar, och då deras uppgift blir att döda dig för att återupprätta sin heder. Oskuldsidealen kräver att man måste kontrollera, begränsa och trakassera flickors vardag som vi har i det svenska samhället, som är tydliga signaler som vi kommer till senare. När det handlar om kyskhetskulturen handlar det om avhållsamma kvinnor där det förväntas att de ska förhålla sig till hederskulturens normer och värderingar och ramar runt omkring dem. Med att skuldbelägga dem, med att pressa dem, med att uppfostra också fina flickor och heders våldsutövare pojkar i längden i framtiden. Det handlar om att kvinnor ska stanna kvar hos sin man även om de känner sig våldtagna av sina egna man. Kvinnor får inte bestämma om de vill skaffa barn eller inte. De måste skaffa barn och barnen måste det vara pojkar i första hand. Kvinnor som i många olika länder inte får resa ensam eller får resa utan mannens tillåtelse. Det finns ju så många olika begränsningar och kontroll och applicering av normer och värderingar som kväver individens fri- och rättigheter. Så det handlar om oskuld, det handlar om kyskhet. Kvinnans kön är det centrala för mäns heder. Kvinnans kön blir den farligaste delen av henne, blir den viktigaste delen av henne, blir den smutsigaste delen av henne. Kvinnans kön och sexualitet är fara för samhället enligt hederskulturens normer. Det är hon med hennes kurvor, det är hon med hennes vackra hår som kan påverka männen att de blir upphetsade. Det är också respektlöst mot männen, vilka varelser är de, att de ska hoppa på axlarna på mig när jag har vackra håret, när jag har kort eller lång kjol på mig, när jag har tajt eller bred byxa på mig. Det är en värld där könsdiskriminering och könsseparation är normen. Det är det som det handlar om hedersnormer och hedersvåld. Kvinnans kön, kvinnans sexualitet och mödomshinnan är den viktigaste för dig och för ditt liv. Det kan kosta ditt liv även om det blir våldtagen. Inom MeToo, jag kritiserade dåvarande Åsa Regnér som var jämställdhetsministern för att med all glädje hela världen pratade om sexuella trakasserier på alla möjliga arbetsplatser inne i samhället etc. etc. Men det fanns inte ett enda ord om hederskulturens producering av MeToo, flickor och kvinnor som inte har vågat att berätta. Och då berättade jag också för första gången då att min egen kusin när jag var 13 år, han tafsade på min bröst. Den har jag berättat även för min bror nyligen. Tafsade på min bröst när jag var 13 och då skrek jag åt honom när min farbror var 2 meter ifrån oss att jag ska berätta för min bror, för jag visste att min bror skulle kunna hämnas på honom. Men då farbror satt skräck i mitt liv att om du berättar för honom, han kommer att döda dig först och sen kommer han komma åt min son, för att det är jag som har gjort något som han har blivit attraherad av. Och att man blir verkligen rädd för att bli mördad av sin egen bror, pappa, mamma. Vi har ju också mammor som har lurat sina döttrar till att träffa dem där brodern har kommit och dödat dem, där pappan har kommit och hittat dem. Razala-fallet var ett fall i Danmark till exempel, där mamman lurade henne att de skulle träffa, hon hade saknat lilla bror på en restaurang och då träffade hon där och sen kommer lilla bron och dödar henne på plats, och finns det 8 andra personer runt omkring som hjälper till i det här planen, mordsplanet. Det finns en bok som heter Bror, vad gör du? 2 danska journalister som har skrivit om den. Ja. Så det finns ju så mycket om sexuella trakasserier, om även om du blir våldtagen du kan sitta i fängelse. I mitt födelseland var en sånt. Jag träffade en tjej som satt i fängelse. Hon var bara 13 år. Hon var rädd för dagen hon skulle komma ut för hon hade blivit våldtagen. En annan kvinna hade blivit våldtagen. Tjej hade blivit våldtagen. Hon blev mördad samma dag när hon blev fri från fängelset, när hon kom ut ur fängelset. Ni kanske har sett en tv-program, reportage från Afghanistan. Nima Servestani har gjort det här reportagefilmen från Afghanistan, där afghanska flickor och kvinnor sitter i fängelse. De känner sig friare i fängelse. Den ena har gift sig med sin egen vilja, den andra har blivit våldtagen, den tredje har velat skilja sig, den fjärde har velat och vägrat att gifta sig med en äldre man. Att bli våldtagen och få bestraffning. Jag kan också tillägga en sak, för den tiden MeToo-rörelsen eller innan MeToo-rörelsen hörde vi mycket att Bjästa. Där var det en by där en svensk pojke hade våldtagit en tjej. I 17 år tror jag han var och hon var 15 år. Hela byn hjälpte pojken. Han hade sin gymnasiefest, vad heter det?
Studentfest
i kyrkan. Han fick ju stöd av hela byn. Medan byn riktade kritik mot flickan. Och då brukar jag säga, om flickan, den här flickan, hade varit från en familj där de hade implementerat hedersrelaterad våld och förtryck, där de hade kommit från hederskulturland och implementerat, för det behöver inte alla implementerar inte hedersrelaterad våld och förtryck, så jag vill ju gärna vara tydlig. Hon skulle Absolut, det blir ju också det plus lite till. Skulle absolut få kritik från byn, ha hela byn mot sig. Men de enda som hjälpte den här svenska flickan var hennes egen familj och en kompis. Den här invandrarflickan skulle ha hela byn mot sig, kyrkan eller moskén mot sig, och hon hade sina familjemedlemmar som farligaste för henne.
Ja.
De hade inte hjälpt henne.
Nej.
Så det är de så mycket liksom. Stor skillnad med vilka värderingar man har och hur mycket, vilken ställning man har till att skydda barnet eller verkligen döda barnet.
Mm. Men hur vanligt är det då med hedersrelaterat förtryck i Sverige? Vet man det?
Det har gjorts en del kartläggningar, men inte ett större övergripande kartläggning. En kartläggning gjordes 2009. De hette Ungdomsstyrelsen den tiden, som heter MUFS idag. Då handlade det om 70 000 ungdomar mellan 15 och 25 år den tiden, som var oroliga att bli bortgifta mot sin vilja. 70 000 ungdomar som inte vågade tro att de kan bestämma över sin livspartner i framtiden.
Ja.
8 500 av dem var oroliga över att bli bortgifta mot sin vilja. Karin Götblad gjorde en ny kartläggning 2015 där hon kom fram till 124 000 ungdomar och vuxna, unga vuxna är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck generellt i Sverige. Socialstyrelsen har gjort en beräkning utifrån de folk som har kommit från olika länder, och över 50% av befolkningen eller flickor och kvinnor är könsstympade i de länder som man har kommit ifrån. Beräkningen är att det är ungefär 40 000 kvinnor och flickor är könsstympade som bor i Sverige. Och det här är också absurt när man tänker på att vi har kriminaliserat könsstympning sedan 1982. Och idag är det 2022. Under 40 år, kan ni gissa hur många fällande dömer vi har?
Ja, alltså skrämmande lite.
4 stycken.
Ja, men alltså.
Alltså, herregud. Ja.
Och det också handlar om kulturella relativistiska förhållningssätt. Att man blundar för invandrare, flickor och kvinnors hälsa för att inte stigmatisera kollektivet.
Men alltså, vi tänkte det, alltså, vi pratade om det nu när vi liksom gjorde den här intervjun och inför arbetet med den här serien. Alltså hur är liksom det svenska samhället, hur hanterar det svenska samhället det här? Är vi rustade för att möta och hjälpa kvinnor som lever i det här hedersförtrycket?
När det gäller, det finns ju på tre olika planer, tänker jag.
Ja.
När det gäller regeringen och lagstiftningen, det är inte tillräckligt, men det finns gott om skärpta lagar.
Okay.
Särskilt senaste 4-5 åren. Så vi har lyckats att skärpa en del lagar. När det kommer till myndigheter och kommunnivå, implementeras de här lagarna? Det gör de inte. När det kommer till lägre nivå, som är den viktigaste nivån, hur man möter utsatta, vilka signaler man hör, ser, vad gör man med signalerna? Där är ju en hel del problem vi ser. Det finns brist på kunskaper. Det finns från socialtjänstens håll bland annat väldigt mycket familjeperspektiv istället för att ha offerperspektiv. Ja. Det finns infiltrering i olika myndigheter där farbror, morbror, moster, faster, kusin jobbar hos socialtjänsten, i skolan, hos nu för tiden även hos polisen, då och då hör vi att man också är rädd för att farfar, mormor, morbror har samma normer och värderingar som pappa har, som mamma har, som också i längden, vi är i dilemman att ena sidan säga att du måste berätta, du måste anmäla, du måste ta kontakt med myndigheter, och andra sidan att de har tappat tilliten till statliga institutioner. Så det finns i nuläget, det finns också forskare bland annat som föreläser och kallar allt med om hederskultur och hedersrelaterat våld bland invandrare som rasistisk, som kulturimperialistisk. Att man, det finns ju många olika problem, ja, helt enkelt. Det är därför vi, för ibland kommunen kavlar upp ärmarna, nu ska vi utbilda vår personal. Wow, precis, tänker vi. Vad bra.
Nu händer det något.
Ja. Nu händer det något. Men vem har man som föreläsare? Ja. Vilket perspektiv den personen har? Däremot finns det fantastiskt engagerade personer bland olika myndigheter som vill verkligen göra rätt för sig. Vill verkligen se och höra signalerna och göra rätt av signalerna, men inte ha tillräckligt med hjälp av chefer. Så då måste vi också sätta fokus på chefers makt och chefers resurser för att implementera kunskaperna om hedersrelaterad våldtryck. Just nu till exempel Skolverket med massa män om, har de verkligen tillsatt kunskaper om hedersrelaterad våldförtryck i läroplanen. Och då menar jag att borde hela Sveriges kuratorer bjuda in oss för att föreläsa för just att utbilda både skolpersonal men också elever. Ja. Och det är ju också krav på dem. På gymnasieskolan måste de, på grundskolan måste de hjälpa, ha kunskaper om hedersrelaterad våldtryck. Vi har skickat till tusentals skolor. Vi har fått positiv reaktion. Men jag menar att det borde ju vara jättemånga fler som själva tar kontakt med oss.
Ja, exakt. Vi borde ju föreläsa varenda dag. Alltså.
Ja, jag vill också säga att vi erbjuder dem helt kostnadsfritt just för att implementera Skolverkets läroplan till olika skolnivåer. Ja. Så får de jättegärna bjuda in oss.
Men vi läste en intervju med dig där du pratade om, citat här nu, den goda viljans vilsenhet. I det här sammanhanget så handlade det om att bära hijab eller inte, men vad menar du med det uttrycket?
Det uttrycket är faktiskt i grunden från min fantastiska före detta vice ordförande Gertrud Åström, för att vi hade ett möte med ministern som kom på besök hos oss, Åsa Regner, den tiden, och hennes press politiskt sakkunnig Berit Jernberg, och där handlade det om just tvångsäktenskapslagen. Ja. Och det fanns ventil i lagen. Vi ville gärna täppta till den ventilen. Till exempel lyckades att förbjuda 2014 att barn ska inte vara gifta. Vi får inte tillåta, för tidigare det var tillåtet för invandrare barn bli bortgifta som 15-åringar i Sverige.
Har det varit tillåtet?
Absolut. Jag hade en diskussion med Thomas Budström. Expressen publicerade det på Fadime-manifestationen, kommer jag ihåg. Han kommer faktiskt bli goodwill-ambassadör till oss det här året.
Ja,
så jag kommer prata med honom för första gången sedan dess.
Ah,
tror
wow.
jag. Ja. Och Då frågade jag honom, för jag frågade honom hur har ni tänkt där att få invandrade flickor får man gifta sig med mindreåriga. När de är mindreåriga, då sa han att de har haft samtal och dialog med olika invandrargrupper, etniska och religiösa grupper och så då frågade jag honom hur många invandrare flickor när de är 15, 14, 18 år, hur många av dem har ni frågat dem? Ni har inte frågat dem. Vi har ju själva flytt från klanledare och religiösa ledare och etniska gruppers ledare etc. etc. Vi vill inte ha dem längre på våra axlar. Det var tillåtet. 2014 vi lyckades att höja den till 18, men om du hade blivit bortgift i ett annat land, du hade inte svensk medborgare eller du kommer till Sverige och söker asyl, då sa de att det är omöjligt att få förbjuda det. För att det är andra regler och internationella privaträtten och etc. etc. Men vi lyckades och också täppte till med att även om du är gift i ett annat land, då kommer du till Sverige, då är det svensk lag som gäller.
Alltså då gäller inte äktenskapet i Sverige?
Precis.
Det då?
Och sen Berit Janberg måste jag säga, för hon jobbar just nu hos Jämställdhetsmyndigheten idag, avdelningschef där. Så hon menade, men tänk om två 17-åriga som kommer hit och vill jättegärna vara med varandra och vill ha är kära i varandra, vill ha sex med varandra. Och, så då menade hon att vi måste ta hänsyn till det än att förbjuda, säga rakt att förbjuda totalt. Och då sa min vice ordförande, det här är ju råttan i pissan, sa hon. Det är exakt det, att ta hänsyn till ena och andra så det blir ingenting kvar. Så sen pratade vi, diskuterade vi det här tillsammans därefter. Då svarade vi att ja, de här två ungdomarna, om de verkligen, verkligen är kära i varandra, om de verkligen vill ha sex med varandra, inga konstigheter, de får jättegärna, ingen som ser det, de får inte bo under ett tag, de får inte ha sex med varandra, de får inte träffa varandra. Däremot, äktenskapsförpliktelse, det är det som är mobilfängelse. Ja. Det är det som är som plikter flickan, kvinnan till massa annat. Det är det som han äger henne, oavsett hur gammal är hon där. I alla fall, så då pratade vi om det, och sa hon att det här är gode viljans vilsenhet. Att man inte har förstått konsekvenserna av att växa upp inom hederskulturen. Att egen vilja är ju i själva verket är ju kollektivets vilja, familjens vilja i första hand. Och att vi tror att alla som säger att vi är måna om barnens rättigheter och de får gärna, för det blev ju sån diskussion också den tiden, men hur ska vi göra om de ungdomar, de vill ju gärna vara med varandra, bara en liten lapp att de ska vara gifta med varandra, någon imam ska skriva under något, eller någon rabbin eller någon präst ska skriva under något papper, ja men det där lilla pappret, det är precis det som får henne betraktas som att hon är ägodel till honom.
Ja, precis.
Men så här, det här har vi tyckt varit intressant när vi har berättat för folk i liksom mediebranschen och när vi har berättat för vänner och så här, att vi ska göra den här poddserien.
Alla vi har pratat med egentligen.
Typ alla. Ja. Där de sagt så här, åh nej, ska ni ta upp hedersrelaterat? Oj, vilka svåra frågor. Ni får akta så ni inte blir kallade rasister.
Exakt.
Varför tror du, alltså varför säger man så till
varför
oss?
Är det som beröringsskräck?
Ja, den här beröringsskräcken. Vi har ju mer tänkt, det här är jätteviktigt. Många unga tjejer önskat att vi ska ta upp det här. Varför ska vi inte göra det? Men alla vi har sagt att vi ska göra det till har sagt, ni kommer bli kallade rasister. Ni kommer, och alltså vad tänker du om det?
Alltså för det första tänker jag att om det skulle handla om rasism, då är det omvänd rasism. Att man inte bryr sig om invandrare, flickor och kvinnors rättigheter i det svenska samhället. Man ska aldrig köpa det förbrukade kortet. Om det skulle handla om muslim och hat, då skulle ni reagera. Men det här islamofobikortet, man har producerat det just i syfte att tysta ner mig. Tysta ner mina medsystrar och bröder. Tysta ner svenskar som inte har kunskap om hederskulturen och religiösa normer och värderingar som har kryddat hederskulturen ännu mer. För att hederskulturen har ju funnits långt innan olika religioner. Ja. Olika religioner har ju kommit för att cementera och sanktionera hederskulturen.
Mm.
Det här missbrukade rasistkortet och islamofobikortet, det ska ni inte gå igång på. Det är expired date på för 30 år sedan för mig, ja. Redan då. Till och med en gång, jag har kallat mig för islamofob en gång, bara för att avdramatisera den. Men jag fick kritik av mina närmaste, både Astrid Schlüter som är forskare, forskat vid Stockholms universitet, Devin Rexvid som har forskat vid Stockholms universitet, ringde mig och sa: Sara, det här, för jag har ju fortfarande svårt för vissa ord. Mitt ordförråd är inte så jättebred. Det är ju självklart, jag har ju kommit till Sverige när jag var vuxen. Men då sa de att din rädsla, det är inte islamofobi. Du har ju en realistisk rädsla för islam.
Mm.
Jag är rädd för sharia-lager. Jag är rädd att islam ska få makten. Jag är rädd för om kristendomen med gamla testamentet ska få makten igen. Kristendomen har inte heller varit milda, snälla änglar mot kvinnor i varken svenska samhället eller i västvärlden. Mm. Man har ju bränt kvinnor på bål. Exakt. För 400-500 år sedan. Under namnet häxor etc. etc. Kristendomen gör i flera olika länder, nyligen hörde jag i en tv-reportage eller nyhet att man misshandlar små barn under namnet häxor i vissa byar i Afrika. Så att religiösa normer och värderingar, det är inte något som man ska hylla. Mm. Men det beror på om man använder sin religion på det privata planet, som min egen pappa gjorde.
Mm.
Han var muslim, han åkte till Mekka, han fastade en hel månad. Han var inte hedersförtryckare, han ville gärna se omvärlden, han lärde sig först av sina misstag.
Mm.
Han ville verkligen utvecklas. Han stod upp för mig med sitt liv som insats, även efter att jag kom hem från det där 5 månaders underjord resan, helt ensam, som ensammast i världen med massa ångest. Att tro, få tro på Gud på sitt privata plan, det är en mänsklig rättighet,
ja.
Att ingen får lägga sig i. Men om du tvingar mig att jag måste tro på samma Gud. Och i och med att min Gud har sagt det här och det här och det här, du måste göra exakt det här och det här och det här, tvinga mig till saker och ting, då är det långt ifrån att du tror på det privata planet.
Ja.
Då är det att du implementerar religiösa normer och värderingar i människors, individens fri- och rättigheter.
Mm.
I många olika länder, religioner och stater, de är gifta, fortfarande gifta med varandra. Mm. I Sverige har vi sekulärt land, men religionen har ju trängt in sig, infiltrerat in sig på olika sätt. Vi ser ju religiösa friskolor, hur de funkar och inte funkar i det svenska samhället bland annat.
Mm.
Vi ser hur det pågår vi har ju erfarenhet av Knutby, vi har ju erfarenhet exakt. Av Bjästa, vi har ju erfarenhet av ordets, livets ord, vi har massa olika mormonernas avdelningar, vi har ju rörelser i USA som kämpar och kämpar mot aborträtten,
ja.
Hjälper sjuksköterskor i Sverige för att motstå abort etc. etc. Så det finns ju gott om kritik mot religiösa värderingar och att inte köpa islamofobikortet, för att islamister verkligen producerar det för att tysta ner. Och om man inte har kunskap,
precis.
Kunskap är makt, då kan man inte heller argumentera sakligt.
Nej. Men om vi bara då ska liksom lite konkret, vad kan man leta efter för signaler, eller vilka signaler ska man vara uppmärksam på som kanske kompis eller lärare eller kollega, vad det än kan vara?
Signalerna är avancerade på ett sätt, för ett enda signal räcker inte för att man ska tro att det här är konkret, lever under hedersrelaterade våldtryck. För att om flickan inte får gå till någon fritidsaktivitet, det kan hända att familjen har 71 argument att flickan kanske har någon sjukdom som flickan, familjen har inte velat berätta för skolan. Det kan hända att de har planer, andra planer utom, alltså det finns ju massa andra argument att man inte får. Men om en flicka som inte får gå till fritidsaktivitet måste skynda sig hem direkt från skolan, får inte gå till sexualundervisning, får inte gå till gymnastiken, kanske blir sjukskriven, sjuk ena dagen och andra dagen kommer sent till skolan och inte hinner. Med massa argument varje gång. Inte får gå till musiklektionen. För att det är inte så heller att alla flickor som inte får gå till musiklektionen kan ha andra. Det kan vara så att man får gå till simlektion, musiklektion, men man får absolut inte ha pojkvän. Man får definitivt inte ha ha sex innan äktenskapet till exempel. Så att man inte får ha killkompisar, inte ha tjejkompisar, inte få klä sig som man vill, inte få tvingas till hijab till exempel. Devin Rexvid brukar säga att alla som inte har hijab är inte fria från hedersrelaterad våldtryck. Men alla som lever med hijab lever under hedersrelaterad våldtryck. Och det innebär att även om du själv inom parentes väljer att ha hijab, det finns 71 andra saker som kommer med vem är en hijabist. Mm-hmm. En hijabist är en fin, ren flicka, aldrig har sex innan äktenskapet. Aldrig. Det är på riktigt. Det är cementerat. Aldrig ha sex innan äktenskapet. Att man gör det i smyg, det är en sak. Att man inte berättar för världen, det är en sak. Men att man, och att man har hijab och säger att jag har valt själv, det är också en sak. Alla har inte valt det själv. Det finns många som inte vill eller vågar. Och det finns de som har köpt konceptet. Jag själv, innan jag tog bort hijab, ingen fick säga till mig att det här hijab är tvång. Jag hade valt själv inom parentes. Ingen fick snacka skit om min familj. Tills en dag min kemilärare sa, för det var ju off och on hela tiden. Jag tog av den, jag tog på den på väg till hem, på väg till skolan, etc. etc. Men då frågade hon, är du beslöjad eller inte? För då, när man har det, just hijab, för att slöja ju en annan sak. Just hijab, då måste man inte visa ett enda hårstrå. Precis som, islamister i Iran gjorde mot massa Gina Amini.
Mm.
Bestraffade henne med döden. Att man inte ska visa. Och då sa jag till henne, du borde ha själv förstått att det här är tvång. Så blev ju jag var ju i kläm mellan hur familjen beter sig och hur i skolan ser mig.
Mm.
Och vi har ju också fått många elever som berättar att hur kuratorn har försökt rätta till hijab och hur kuratorn har ifrågasatt om du verkligen har hijab eller inte. Och så att det finns ju flera olika varianter.
Ja.
Så att det inte en enda variant är det sanningen om alla.
Nej, precis.
Man har sanningen är att hijab står aldrig för att vara bara en klädplagg. Det har aldrig varit en klädplagg. Hade det varit klädplagg då kunde män också ha det på sig. Mm. Hade det varit en klädplagg, då kunde också att man kan ta av den när man till exempel simmer, mm. när man när det är varmt, när det är kallt.
Samhällsdebatten har ju ändå varit alltså att det är det fria valet och kvinnan väljer själv, och att många har förespråkat det, och att man inte får kritisera hijaben.
Mm. Exakt, ja. Jag har själv 3 systrar. Alla 3 är beslöjade hijabister. Jag älskar dem av hela mitt hjärta. De är, 2 av dem är så kloka och smarta som bara den. Den 3:e brukar jag skoja med. reta henne och så. Hon som man tog ifrån henne hopp till livet, glädje i livet. Hon som blev bortgift till min mammas kusin när han var 10 år äldre än henne. Hon som har gett hoppet. Det är henne som jag har en skojskärgång med henne.
Mm.
Men jag tycker inte om deras hijab. Och vad i första hand vad själva hijab står för.
Mm.
Den står för könsdiskriminering. Det står för tvång. Det står för sexualisering av små flickors kroppar och kvinnors kroppar. Oavsett om du själv valde eller inte. Och sen om det ska inte kopplas till valmöjligheten. Det ska inte kopplas till diskriminerings frågan till exempel, eller religionsfrihetsfrågan. Mm. Det handlar om jämställdhetsfrågan, det här frågan. Det handlar om sexualisering av kvinnors och flickors små kroppar. Vi har imamer i Sverige som har jämfört kvinnan utan hijab som en köttbit. Förlåt, som en chokladbit. Om du inte har någon skal runt omkring chokladbiten, då kan damm sätta sig på den. Då kan det bli smutsig. Om du har inpackat choklad, då är det rent och fint. Mm. Vi har imam i mitt födelseland som har jämfört obeslöjade flickor och kvinnor som köttbit. Om du har hijab, då är du täckt och rent. Om du inte har hijab, då kan flugor komma och sätta sig på köttbiten. Vi har imam som har i YouTube-kanal, YouTube-klipp har jag sett där man berättar att alltså så mycket, alltså en annan imam om inte om just hijab, men om att varför kvinnan får inte köra bil. Varför är det bäst för kvinnan inte köra bil? Just för att om kvinnan kör bil på landsvägen, hon kan råka för bilolycka, bilen kan välta, hon kan ligga i sin blodbad. Och tänk dig att en man, en hungrig man, kommer och passerar och ser att en kvinna ligger där och kan våldta henne enligt imamen. Och tänk vilken värld man vill få oss, vilken fantasivärld man har. Att mannen som passerar ser en kvinna i blodbadet istället för att medmänskligheten berör hans hjärta och hjälper henne. Han får stånd med snoppen att få våldta henne. Det är helt absurt.
Ja, vad är det för verklighetsbild? Alltså.
Och det står inte heller i någon Koran att man inte får köra bil till exempel. Så att den världen som de religiösa normer och värderingar, religiösa ledare vill skapa åt oss, jag vill aldrig var i den världen. Jag vill motverka den världen.
Men jag tänker, alltså, vad är dina drivkrafter? Man hör ju det när du pratar, men jag vill liksom vara så, vad är det som driver dig varje dag att gå upp och jobba med de här frågorna?
Min drivkraft dels kommer från den dagen som jag flydde på bröllopsdagen. under burkan som jag lånade av en granne för att jag skulle inte bli igenkänd, för att åka till utkanten av staden och dränka mig. Och på vägen dit med dundrande hjärtat, dunkande hjärtat, när jag passerade tvärgatan till moskén, för min bror och farbror och klanledaren och imamer var i moskén. De skulle ju be och sen komma tillbaka hem till oss och förrätta vigsel mellan mig och mannen. Och passerade det då, tänkte jag att min kusin, hon är ju syssling, men jag har ju alltid sagt kurdisk kusin. Hon hade berättat för mig, en granne och en fysikläraren hade berättat för mig att de kan ställa upp för mig när det blir sista droppen för mig, när det hade hållit fasaden, när det hade varit tyst. Och då sa hon till mig, just den kusinen, att det kommer att bli din tur. Jag ser signaler, jag hör signaler. Och när det blir din tur så kan du höra av dig till mig. Jag kan hjälpa dig. Så då bytte jag väg till hennes arbetsplats istället för att begå självmord. Så gick jag till henne och på vägen dit gav jag mig ett löfte. Om jag överlever den här gången kommer jag kämpa för flickors rättigheter i min situation hela mitt liv. Min drivkraft kommer också från den kärleken, den tryggheten jag har kunnat ge till mina barn och har fått så mycket tillbaka av klokhet. Ja, det gör verkligen ont i mitt hjärta när jag tänker på föräldrar som tar kontakt med oss eller barn som tar kontakt med oss och tror att det är bra, kanske några av dem, inte alla. Majoriteten av dem inte vågar. Kan vi ha ett samtal med föräldrarna? Att de inte lyckas få kärlek. Att de missar så mycket i sitt liv. Mm. Att uppfostra med hat och hot, uppfostra med våld. Och sen, det är ju så, vad du odlar, du får det tillbaka.
Ja, precis. Mm.
Min drivkraft kommer också från tusentals, miljontals flickor och pojkar och kvinnor som dagligen kämpar för att frigöra sig hederskulturens normer och värderingar. Min drivkraft uppdateras och får ännu mer näring när jag ser modiga kvinnor och män i Iran som kämpar mot en könsapartheidregim i Iran, mot hijabtvånget. Min drivkraft kommer från enskilda individer som trots stämplar med rasist och islamofobi och stigmatisering hit och stigmatisering dit, även trots det tar ställning och vågar bjuda in mig hit, vågar att ta upp målgruppens behov. Det ger mig drivkraft. Ni har gjort min helg. Jag är jättetacksam och glad.
Du har gjort min, Kevin.
Och du har redan gjort hela den här serien.
Ja, verkligen. Tack. Du får också komma tillbaka, för det var ju liksom 100 frågor här som vi inte hann ställa. Tack. Men tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Tusen tack för att jag fick komma hit. Lycka till med ett viktigt arbete.
Tack. Detsamma.
Tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram där vi heter Ångestpodden. Är du själv utsatt kan du vända dig till GAPF, Kvinnors Rätt, TRIS eller polisen. Du kan också läsa mer på hedersförtryck.se. Podplay.